Men nu ska jag prata om Guds inbjudan till löfteslandet. Det är ju evangeliet då egentligen. Och sen leder detta in på grundtexter och bibelöversättningar. Och att vi då behöver verkligen rätt sorts manna. Därav pratar jag då om grundtexter och bibelöversättningar. Det här evangeliet handlar ju i grund och botten om försoning med Gud och gemenskap med honom redan här och nu. Och man får ju inte glömma det liksom, att det riktiga målet med evangeliet, det är ju ett evigt liv. Det är ju det ytterst handlar om. Det kanske man skulle prata oftare om egentligen i kristenheten också. Men om nu den här ökenvandringen ska gå bra, så är det ju viktigt att man får grepp om den här inbjudan till löfteslandet, så man inte hamnar fel. Alltså att man får grepp om evangeliet. Har man fått tag i ett korrupt evangelium eller ett väldigt magert evangelium, så är det ju risk att man hamnar galet. Man kan alltid hoppas att Herren då i sin nåd ser till dem som har hamnat så, att de till slut ändå hamnar rätt. Har man den längtan inom sig, en längtan efter sanningen och efter Gud och så, så tror jag att han leder rätt. Men idag så marknadsförs ju många falska och korrupta evangelier. Och de kostar ofta pengar. Har ni tänkt på det? Jag tycker det är ju helt galet. Tänk att betala för att få villoläror. Men Guds evangelium då är ju gratis. Och det samverkar med ledningen av den heliga ande, alltså molnstoden och eldstoden, så att vi går i rätt riktning. I det stora hela så handlar ju evangeliet om Jesus Kristus och hans försoningsgärning på korset och så vidare. Och att vi ska följa honom, och han följer oss som klippan i öknen. Och det finns ju ingen annan väg till löfteslandet än Guds väg. Tar vi emot denna fria gåva i evangeliet, så har vi evigt liv. Men jag sa det igår, att det är ju så att vi har det här eviga livet insatt på vårt konto nu, liksom vårt andliga konto. Men vi ser det här eviga livet komma liksom fysiskt till oss först när Jesus kommer tillbaka och vi då blir förvandlade. Och det här visar jag ju igår då. Johannes 6:47. Sannerligen, sannerligen säger jag er, den som tror på mig har evigt liv. Ni ska få veta sen längre fram varför jag har tagit detta just ifrån reformationsbibeln. Det finns alltså ingen annan väg, ingen annan tro som leder till det eviga livet än den som är genom Jesus då. Och den vägen är också smal. Varför är den smal? Det får inte plats en massa religiös bröte, som vi säger i Göteborg, eller som man sa i Göteborg. Nu är vi allingsåsare. Och det får inte plats några egna gärningar eller prestationer. Det får inte vara med där liksom. Allt beror på Guds nåd. Det är bara trofasthet och tillit till Gud som gäller då. Och tro innebär ju då att hålla fast vid Jesu försoningsgärning som vår enda räddning. Vår enda chans till det eviga livet. Så det handlar inte om gärningar eller prestationer. Och känner man då någon slags prestationsångest inför sin frälsning, då menar jag att då har man inte riktigt fått grepp om evangeliet faktiskt. Vi ska kunna leva med en frälsningsvisshet. Jesus sa ju så. Den som tror på mig har evigt liv. Han sa inte att kanske kan få evigt liv. Tänk om det hade stått så. Men vi lever många gånger som om det står så. Det ska vara en vila med tron också. Och det blir det ju då när man har den här frälsningsvissheten. Matteus 11:28. Kom till mig alla ni som arbetar och tyngda av börd, och så ska jag ge er vila. Och Hebreerbrevet 4:10. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar. Liksom Gud vilade sig från sina då. Så tron är överlåtelse till Gud och trofasthet, en trohet till Gud och till den fria gåva som han ger oss då via evangeliet. Men det innebär ju att tacka ja också. Och det innebär, när man tackar ja, en omvändelse från, bort från egenlivet, självlivet. Där jag liksom har intagit Guds plats och bestämmer vad som är gott och ont och vad som är bra och hur jag bör göra för att jag ska bli frälst och så vidare. Så istället sätter vi då Gud på tronen i våra liv som just Gud. Så det är inga gärningar som avkrävs oss, men det innebär ett beslut. Det här beslutet innebär en omvändelse. Sen kan vi faktiskt räkna med att både omvändelsen och tron är gåvor från Gud. Gud bearbetar människan liksom så att hon får ett mottagligt hjärta. Jordmånen måste alltså vara den rätta för att kunna ta emot det där utsädet då som är evangeliet. Men vi kan inte åstadkomma den här jordmånen själva, utan det kan Gud bara göra och vi kan be om det. Med evangeliet kommer ju då också syndernas förlåtelse och helgelsen som jag pratade jättemycket om igår. Och vi vet ju att de som syndade mot Gud, de som stod emot Gud där ute i öknen, de dog där. Och Paulus säger väl kanske något i den riktningen via det här bibelordet då. Romarbrevet 6 och 23. Till syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Sen kommer jag till någonting här som jag pratade om lite igår, som jag lovade skulle prata om. Och det är när Gud ger Mose instruktioner om att en getabock ska sändas ut i öknen med folkets alla synder. Jag tycker det här är starkt. Tredje Moseboken kapitel 16 vers 20-22. När Aaron har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, ska han föra fram den levande bocken, och Aaron ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barn alla missgärningar, alla deras brott och alla deras synder. Han ska lägga dem på bockens huvud och sedan sända iväg den ut i öknen genom en man som hålls redo för det. Bocken ska bära alla deras missgärningar på sig ut i öknen, och man ska släppa bocken där ute i öknen. Det är en ganska underbar bild egentligen. Tycker ni inte det? Jag blir nästan gripen när jag läser detta. Den här bilden kan vi ta till oss som en bild för hur vi också kan lägga liksom våra bördor, synder och missgärningar och allt vad det nu är på Jesus egentligen då. Och vi kan få lämna detta bakom oss i öknen. Vi skickar iväg det ut i öknen, va? Sen behöver vi inte tänka mer på det. Vi ska inte tänka mer på det. Och det är efter att vi har bekänt det, precis som de gjorde på den här stackars getabocken. Man kan undra vad som hände med den sen. Han kanske blir jättelycklig där ute, det vet jag inte. Hitta en oas och kanske hitta en annan getabock. Ja. Men det här är ju en bild för hur Jesus tar våra synder på sig då, så att vi inte behöver bära på dem mer. Det är en underbar bild helt enkelt. Här kommer vi nu till väldigt viktiga grejer. När vi accepterar evangeliets fria erbjudande, så blir vi genom tron på Jesus och försoningen då förklarade rättfärdiga. Tänk nu på det, att vi inte blir rättfärdiga, utan vi blir förklarade rättfärdiga. Trots att vi inte är det i oss själva. Och trots våran syndanatur som vi fortsätter att bära med oss. Så vi blir alltså inte rättfärdiga i oss själva genom Jesu försoningsgärning. Vi blir förklarade rättfärdiga inför Gud och inför hela den andliga världen. Det kan man nästan säga rakt ut ibland till hela den andliga världen. Jag är förklarad rättfärdig. Tack gode Gud. Och hur blir det så? Jo, det blir så genom att vi då får tillgodoräkna oss Jesu rättfärdighet. Den tillräknas oss. Och man kan då säga så här, eller man brukar ju säga så här, att När Gud ser på oss så ser han Jesu rättfärdighet i oss. För vi har ju ingen egen. Så detta med att förklaras rättfärdig av nåd genom tron är en av de absolut viktigaste grunderna i en sann, sund, bibelförankrad, evangelisk kristen tro. Genom tron får vi alltså en tillräknad rättfärdighet. Och Paulus är ju den apostel som på något sätt förtydligar detta jättemycket för oss i jämförelse med de andra apostlarna. Just detta. Och här är det då väldigt tydligt att det inte handlar om gärningar. Och aposteln Paulus skrev ju så här då. Romarbrevet 4 och 5. Det här brukar jag kalla för det lilla evangeliet. För det här är bara en enda mening som säger så oerhört mycket egentligen. Den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Sen är det inte meningen att man ska leva kvar i ogudaktighet. Men vi såg ju igår att när vi lever i nådens domän, förtrösta på Gud, vandra med honom, lyssnar i tro, då helgar nåden oss. Och så kommer vi att göra mer och mer så som Gud vill att vi ska göra. Men Paulus säger ju detta också, Romarbrevet 3, vers 28. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Och så kommer detta med att tillräknas då. Romarbrevet 4, vers 24-25. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom, som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och vad leder detta då till? Romarbrevet 8 och 15. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba fader. Visst är det härligt? Jag kan tänka mig att summera evangeliet lite så här. Det erbjuder något helt unikt i förhållande till andra religioner. Det är helt unikt. Barnaskapet som jag pratade om igår också, det är helt unikt för den kristna tron. Det är ett glädjebudskap som skänker befrielse, frihet, glädje, frid, vila och hopp. Och sen är det ju konstigt då att det är en föraktad väg många gånger, va? Att folk söker sig bort ifrån det här. Man vill ha ritual och regler och grejer. Och så är det en smal väg som få finner enligt Jesus. Det är inte ett framgångsbudskap med löften om rikedom, perfekt hälsa och framgång. Och det behövs inga djupa kunskaper eller några kurser för att ta emot evangeliet. Man kanske behöver lite bibelstudier. Men då är det just bibelstudier. Det är kostnadsfritt. Det erbjuds alla människor. Eftersom Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det ska ta sig emot i ödmjukhet som ett litet barn som tar emot någonting. I grund och botten så är det ju berättelsen om Jesus Kristus, Gud som kom i mänsklig gestalt till ett försoningsoffer för alla människors synder. Och till slut då så kommer det viktigaste målet för vår frälsning, det eviga livet. Och vet ni vad, då är det så förnämligt. Nej, nu sa jag något dumt. Då är det i alla fall på det sättet, kan jag säga, att jag har ju skrivit en liten skrift som jag inte längre kan med och kalla bok, för det var en som sa till mig, det är väl ingen bok, det är ju ett häfte. Det, nej, just det. Det är ju ett häfte, för den är häftad i ryggen. Men den brukar jag ha med mig när jag är ute och pratar. Och som sagt, evangeliet kostar ju ingenting, så den kan ni ta. Den finns ju även på Bibelfokus. Och jag har spelat in den också när jag läser precis alltihopa, exakt det som står där. Och Sen kan man beställa den här via Bibelfokus också såklart om man vill ha ett eller flera ex. Jag brukar skicka det utan kostnad. Sen är det ju så med Sven Reichmans undervisning att den är ju mycket värdefull. Hade det inte varit för han så kanske inte jag hade stått här idag heller. Våra kompisar på 80-talet i Majornas missionskyrka, de drog iväg till Livets ord. Men vi hade börjat lyssna på Sven Reichman. Och det bidrog nog till att vi inte hakar på utan vi hade börjat känna att något var galet. Och han kunde förklara vad det var. Det finns 800 inspelningar där. Det är ju hans gamla webbplats som jag fick ta över när han dog. Det tackar jag bara Gud för. Där ligger också artiklar och böcker i pdf-format där som man kan läsa. Så flera av hans böcker ligger där. En bok som också ligger där är ju Allt inte Gud som glimmar. Men vet ni vad? Jag skulle sagt det här att framförallt läs också Bibeln på egen hand. Och be att Gud vägleder er. Jag tror många av er, eller alla, är bibelläsare. Men det är ju det som är det viktiga. Vandringen i anden kräver rätt sorts manna. Mannat i öknen är ju en bild för Guds ord. Och det är ju viktigt att vi tar vara på vårt manna då. Men det är ju väldigt viktigt att vi få tag i rätt sorts manna. Det finns ju många olika bibelöversättningar idag. En del är väldigt vilseledande. Och jag kommer gå in på det nu. Och då handlar det om grundtexter och bibelöversättningar. Och jag tänker slå ett slag för reformationsbibeln också. Det gör jag med anledning av att den släpps nu i fullbibel. I juni kommer den. Så jag ska ju erkänna då att fram tills nu så har jag använt Svenska folkbibeln 98 och sen 2015. Och jag har då en sån här som jag kallar det för kladdbibel. Så man kan kladda så här, man kan rita gubbar och man kan så här. Och det tycker jag är jättebra med den. Och tyvärr kommer då inte reformationsbibeln som kladdbibel. Men ja, så att jag kommer nog börja läsa reformationsbibeln parallellt. För den skiljer sig lite grann. Man kan säga så att den är ganska lik Karl den XII:s bibel. Och inte minst King James bibel. Det är framförallt när det gäller Nya testamentet som den skiljer sig vad det gäller grundtexter. Jag är ju inte någon expert på det här med bibelöversättning och grundtexter. Så jag har tagit en del material från Bo Hagstedt just också. Ska jag ta lite ifrån en presentation som han har gjort också. Under det första århundradet efter Kristi uppståndelse så såg ju Gud till såklart att hans ord blev nedtecknat. Det är många som vill liksom sopa undan det och säga att nej, det gick i muntlig tradition i flera decennier. Så det vet vi inte riktigt om det har blivit rätt då. Men vad man kan förstå så har det blivit nedtecknat och resultatet blev då en samling brev och böcker skrivna på grekiska. De kopierades om och om igen genom århundradena och spreds över den då kända världen kan man säga. Och de kopiorna omfattar ju då manuskripten, grundtexten till Nya testamentet och över 5000 sådana manuskript har överlevt fram till idag. Och det stora flertalet av dessa grekiska manuskript stöder det som kallas för den bysantinska texten. Och den kallas bysantinskt för att det var från det här östeuropeiska området som de kom, alltså från det som man kallade Bysans. De här bysantinska manuskripten kallas också för Nya testamentets traditionella text. Och den tryckta versionen som bäst representerar den bysantinska grekiska grundtexten är Textus Receptus, har ni säkert hört talas om. Och den sammanställdes från ett stort antal bysantinska grundtexter då, av flera duktiga teologer i början på 1500-talet. Och en av dessa personer var Erasmus, som var en lärd man som bodde i Holland. När det gäller svenska moderna översättningar av Nya testamentet så är det bara reformationsbibeln som har Textus Receptus som grund. tyvärr inte svenska folkbibeln då. Och under 1800-talet och 1900-talet så kom det nya versioner av Nya testamentet på grekiska då. Och då har man använt dem till många bibelöversättningar. Den kritiska texten kallas den grundtexten, den kritiska texten. Den andra kallades då för den traditionella texten. Och de skiljer sig åt ganska mycket. Den här kritiska texten utlämnar många ord, meningar och verser som finns med i Textus Receptus. Och till exempel så är det så här att 70 gånger har Jesus tagits bort. Alltså namnet Jesus har tagits bort ifrån den här kritiska grundtexten. 20 gånger har Kristus tagits bort. De här skillnaderna då mellan den kritiska texten och, vi kan säga, Textus Receptus, det är ju ganska avgörande för var man landar när man sedan översätter det till våra språk. Och det kan såklart påverka läran en hel del. Ska man nu lyfta fram ett skräckexempel när det gäller bibelöversättningar, så är det ju Bibel 2000, som jag kallar för en antikristlig och antiprofetisk översättning. Använder ni den, någon av er primärt som bibel, så släng den och köp reformationsbibeln. Jag kommer ta några exempel snart. Och jag tror inte den blir bättre i den nya utgåva som ska komma. Det är faktiskt så här. Rent formellt sett är Bibel 2000 en statlig utredning. För det var staten som tillsatte det här, att man skulle ha en ny översättning. Och därför ser man också spår av sån här politisk korrekthet i den. Och det gäller inte minst då när det är stycken som handlar om homosexualitet. Men allra värst i Bibel 2000 är hur de mörklägger Jesu gudomlighet och det profetiska i många bibelord. Jag skulle säga så här också, att jag tror fotnoterna är ännu värre. För de säger ju alltid så här att, ja, det här kan ju inte han ha skrivit, för det kunde inte han veta någonting om, utan det här måste ha skrivits ner långt senare när man visste vad som hade hänt. De sopar bort det profetiska. Så nu kommer det några saker som jag har sett då. I Apostlagärningarna 2028 så ser vi att det är Guds blod som friköpte oss. Gud och Jesus är alltså samma gudom. Och i reformationsbibeln då, och jag ska säga att svenska folkbibeln är inte mycket sämre på de här grejerna som vi ska läsa nu, utan det är ju Bibel 2000 jag vill liksom sätta ljuset på. Men i reformationsbibeln så står det ju så här då, kapitel 20, vers 28. Ge därför akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Det blir ett otydligare Bibel 2000, eftersom de då har skrivit som han vunnit åt sig med sin sons blod. Ja, det kan man tycka är rätt. Men son står inte i grundtexten. Det ska vara som han har köpt med sitt eget blod. Gud alltså. Sen jungfrufödseln, den är lurig. Jesaja 7 och 14. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska kalla honom Immanuel. Det är ju två saker. Jungfrun, Maria var jungfru, hon hade aldrig varit med någon man och blev havande då genom den helige ande. Och så står det att en jungfru ska bli havande. Men Bibel 2000, de trollar bort detta. Den unga kvinnan, det kan ju vara vem som helst, hon kan ha varit med många män, är havande. Sen är det, och det här stämmer alltså inte med grundtexten. Sedan så finns det ju messianska profetior mycket. Och i psalm 22 i Saltaren så finns en av de starkare profetiorna liksom som pekar mot Jesus. Och så står det så här då i vers 17 i psalm 22 i reformationsbibeln. Mina händer och fötter har de genomborrat. Här är det ju helt galet vad man har skrivit i Bibel 2000. Händer och fötter är skrumpnade. Det står inte i grundtexten. Och hur har man då kommit på detta? Ja, det är ju ett tecken på att man vill sopa undan det profetiska ordet. Jesaja 1:18 så finns ett underbart löfte om den försoning som Gud skulle skänka världen genom Jesus. Och i reformationsbibeln så står det ju så här då. Jesaja 1:18. Även om era synder är blodröda ska de bli vita som snö. Och även om de är röda som scharlaken ska de bli vita som ull. Men i Bibel 2000 så handlar det istället om frågor. När era synder är scharlakensröda, kan de då bli vita som snö? Frågetecken. När de är röda som purpur, kan de då bli vita som ull? Frågetecken. Det är ju väldigt galet som ni förstår. Sen judarnas utkårelse, som är tydlig i bland annat då första Moseboken 12:3. Och här skriver reformationsbibeln så här då. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. Och i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. I Bibel 2000 så står det så här. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Här är ju ingenting liksom att judarna ska ge oss någonting framöver. Utan vi ska bara titta på dem och tänka att oj, om vi också kunde bli så välsignade. Lite om bibelöversättningar. The Message. Den här blir man ju ledsen över att gå in i pingstförsamlingar. Till exempel i Göteborg, Smyna. Varför har de The Message där? Den är ju gjord av mystiken Eugene Peterson. Och finns på många bokbord i församlingarna. Och man citerar ofta ur den i församlingar idag också. Varför Smyna i Göteborg då kanske har fört in den? Det är ju så att Thomas Sjödin där, han var ju väldigt god vän med Eugene Peterson. Han var och hälsade på honom till och med och så. Och här kommer nu det du sa. Det är en parafras som skiljer sig mycket från grundtexten. Ni kan läsa mer om den på den länken. Och jag har kallat den för The Mess. Sen har vi nu-bibeln som jag kallar för en opolitlig bibel. Huvudöversättaren för den är Ayla Annala som är sjundedagsadventist. Och Leif är inte här idag som var här igår, men Leif Andersson tror han heter jag. Han har skrivit en text som jag har lagt ut faktiskt. Som går igenom detta, för adventistisk teologi lyser igenom i den översättningen. Det finns en hel del som Leif lyfter fram där. Så den kan ni ju läsa mer om på en enkel länk där, bara snedstreck nu. Sen kanske någon studsar till nu. Kärnbibeln tycker jag är en stökig bibel. Det är en så kallad expanderad bibel med en mängd extra information mitt inne i texterna. Den är gjord av Jonas Bergsten som är civilingenjör. Jag rekommenderar inte den som en primär bibel för daglig läsning. Man blir avbruten i sin läsning hela tiden. Det blir som tillägg till Bibelns ord som styr tolkningen. Jag tycker inte om det där när det ligger kommentarer inne i texten som styr min tolkning precis när jag läser. Man kan ju använda den om man då till exempel söker lite kringinformation och sånt där. Men då kan man lika gärna söka på nätet. Men ni ska få se en bild på hur den ser ut. Om jag då läser ur den här så här. Det är ju Daniel 7 här. I Belsassars första regeringsår, kommentar omkring 550 f.Kr. Hade Daniel en dröm och såg syner i sitt inre, i sitt huvud. När han låg på sin bädd. Och sen kommer en jätte lång kommentar. Och sen vidare. Jag såg synen på natten. I synen blåste himlens fyra vindar. Kommentar. Som kan syfta på Guds dom över världen. Se uppenbarhetsboken. Och det stora havet. Mänskligheten. Rördes upp. Och sen en jättekommentar. Så här ska man inte läsa Bibeln. Och vad styrd man blir. Det är ju den heliga ande som ska styra våra tankar när vi läser Bibeln. Och inte massa sådana här kommentarer och krafts då. Och jag tycker inte heller om parafraser då, för att det blir ju inte liksom det ursprungliga bibelordet. Och det här handlar om rätt sorts manna. Det ska vara så nära grundtexterna som möjligt då. Jag tror reformationsbibeln är bra. Det är min tro. Och jag har haft Nya testamentet utav den i alla fall då. Nu ska jag köra en liten presentation. Bo Hagstedt har tagit fram mycket av det här materialet jag visar nu. Men jag tycker ändå den kan vara informativ. Jag har bantat ner det väldigt mycket, så det är inte mycket kvar nu. Den kristna tron utsätts ju ständigt för attacker, det vet ni. Och ett, om vi ska kalla det, bra sätt för de fienden att attackera den kristna tron, det är ju att korrumpera Guds ord, Bibeln. För Nya testamentet finns cirka 5700 handskrifter på grekiska. En överväldigande majoritet, cirka 95% av de grekiska handskrifterna, kommer från östra Europa, Bysans då. De kallas bysantinska handskrifter och stämmer mycket väl överens, inbördes som man säger så. Detta stämmer då med Herrens löfte i sitt ord, där det står att Herren ska beskydda, bevara och vaka över sitt ord, och att Herrens ord ska bestå i evighet. En ny grekisk grundtext kom på 1970-talet. De fem männen bakom den var Carlo Martini, jesuit, Bruce Metzger, Allen Wikgren, Matthew Black och Kurt Aland. En majoritet av dem var skeptiker. De ifrågasatte det som hör till grundläggande kristen tro. Den gamla grundtexten från reformationen har de övergivit. När det fanns skillnader i grundtexterna valde de bort en majoritet av de handskrifter som hade använts under hela den kristna epoken. Många bibelställen har fått en helt annan innebörd. Och en majoritet av dessa redaktörer tyckte, utan bevis, att evangelierna först fördes vidare muntligen för att flera decennier senare skrivas ner. Och Nya testamentets grundtext har förändrats på mer än 3300 ställen. Man kan ju fråga sig då, Bo Hagstedt frågar oss det. Skulle du kunna memorera hela Matteus evangelium på cirka 18400 ord? Gud skulle knappast ge människan uppgiften att överföra evangeliernas text muntligen i flera led. Mose fick ju faktiskt i uppdrag att skriva ner de bud som han fick utöver de 10 budorden på stenarna. Här är några skillnader då mellan den nya och gamla grundtexten. Matteus 5:22 i den gamla grundtexten. Men jag säger er att var och en som blir vred på sin broder utan giltigt skäl, han blir skyldig under domen. Och i den nya grundtexten utelämnas då utan giltigt skäl. Den är ju lite tänkvärd. I Johannes 7:8, den gamla grundtexten. Går ni upp till denna högtid, säger Jesus då. Jag går inte upp till denna högtid ännu, eftersom min tid ännu inte är inne. Och i grundtexten, den nya grundtexten, så finns inte ännu med. Det finns inte med där. Och då kan man ju få lite intrycket att Jesus ljög, för att han gick ju sen upp efter dem. Den gamla texten, grundtexten, Lukas 2:33. Och Josef och hans mor förundrade sig över det som sades om honom. Nya grundtexten, hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. Josef var ju inte Jesu far. Så här sopar man också undan den här jungfrufödseln. Det är ju medvetet gjort. Första Timoteus 3:16, den gamla grundtexten. Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet. Gud blev uppenbarad i köttet. Den nya grundtexten. Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet. Han blev uppenbarad i köttet. Här mörklägger man ju då lite grann också. Jesu gudomlighet. Johannes 6, vers 47. Sannerligen, sannerligen, säger jag er. Den som tror på mig har evigt liv. Det här tro på mig finns inte med. Och det finns faktiskt inte med i Svenska folkbibeln. Utan den som tror har evigt liv, står det ju där. Och det har jag brukat citera tidigare. Har evigt liv. Men det är ju mycket tydligare då liksom att tror man på Jesus så har man evigt liv. För tro kan man göra på vad som helst. Så det är inte alla som har en tro som får evigt liv. Här är en liten granskning nu som avslutning av de fem redaktörerna. Bruce Metzger, han trodde att Bibeln innehåller fel och inte är inspirerad. Att evangelierna fördes vidare muntligen under flera decennier innan de skrevs ner. Att Gamla testamentet är en mix av myter, legender och historia. Att berättelsen om Noas flod är överdriven. Att Jona bok är en legend. Att Paulus inte skrev första och andra Timoteusbrevet och Titusbrevet. Matthew Black trodde att missionsbefallningen i slutet av Matteus inte fanns med där från början. Att Bibeln inte är inspirerad eller att Herren har bevarat sitt ord. Att evangelierna och apostelgärningarna först fördes vidare från mun till mun på arameiska innan de översattes till grekiska och därefter skrevs ner. Att de bysantinska handskrifterna från östra Europa var en senare sammanflätad kyrklig text. Och jesuiten då, Carlo M. Martinis bidrag var bland annat att inkludera de apokryfiska böckerna. De finns ju med i Bibeln 2000. Och de innehåller villoläror som till exempel då Syrak 3:30. Almosor utplånar synder. Det är väldigt tydligt i katolska kyrkan. Tobit 12:9. Ty almosor rädda från döden och renar från alla synder. Så vilseledande. Kurt Aland, ett ganska känt namn. Jag ser nu, han hade audiens hos påven till och med. Aland, han gav 1979 ut en egen grekisk grundtext som kan vara bra att känna till då, som heter Nestle Aland, och den använde Svenska folkbibeln. Aland ansåg att Petrus andra brev, Jakobs brev, Johannes andra brev och tredje brev, Hebreerbrevet, Judas brev och Uppenbarelseboken inte borde vara med i Bibeln. Och han trodde att Paulus inte hade skrivit första och andra Timoteusbrevet och Titusbrevet, trots att det står i de texterna att det är skrivet av Paulus. Att Petrus inte hade skrivit Petrus andra brev. Att evangelierna Matteus, Markus, Lukas och Johannes inte hade skrivits av dessa män, utan att en annan anonym författare under senare period hade skrivit dem. Att en anonym författare under andens inspiration skrev så som om han var Johannes. Det är ju en allvarlig lögn. Detta är Bo Hagstedts ord då. Till skillnad från andra översättningar utgår reformationsbibeln då för sitt nya testamente från en grekisk grundtext som varit i bruk och bevarats under hela den kristna epoken. Det är inte någon ändrad text utan en text som förts vidare från generation till generation. Där är deras webbadress bibel.se. Jag har ju upptäckt att bakom den här adressen finns väldigt många bra sätt att läsa Bibeln, söka i den, bläddra i den. Det är en gubbe som heter Kjell Palmius som bor i Afrika idag. Han har bott där länge, en svensk man som är jätteduktig på att programmera. Så han gör sådana här finesser hur man kan söka på olika sätt i reformationsbibeln. Och han är öppen för förslag. Jag har haft kontakt med honom nu för jag har lite förslag. Så det är roligt att få liksom direktkontakten med de här gubbarna. Bo Hagstedt, Kjell Palmius och så vidare. Predikan blir ju sen någonstans där vid 14-tiden. Ja, jag börjar klockan 14:00. Då handlar det alltså om parakyrklighet och om den här frågan. Är det verkligen så att Gud vill splittring? Men nu är det lunchpaus. Och kolla det bibelordet nu. Jag tycker detta är ganska skönt från predikaren. Kapitel 7, vers 17. Var inte allt för rättfärdig och inte allt för vis. Varför förstöra dig själv?
Det var till dig, Martin. Den var bra, men...